السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأهلا وسهلا ويلكمنا till åter en lektion där vi går igenom denna välsignade bok Riyad al-Salihin. Och vi söker Allah subhanahu wa ta'alas hjälp i att lära ut och att lära oss denna kunskap. För sannoliken så finns det ingen framgång förutom hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att inte lämna oss åt oss själva, utan att alltid stötta oss och vara med oss och hjälpa oss i de saker, i allting, i alla våra angelägenheter. La hawla wa la quwwata illa billah. Vi stannade i förra veckan vid kapitel 39. Och i detta kapitel så kommer författaren att nämna grannens rättigheter. Bab haqqul jar wal wasiyatu bihi. Kapitlet om grannens rättigheter och rådet att ta väl hand om grannen. Och författaren nämner där en koranvers och ett antal hadither. Och koranversen är från surat An-Nisa, vers 36, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala i denna aya, som också kallas för ayatul huquq, versen som nämner rättigheter, ayatul huquq. Den första och största skyldigheten som vi har, det är vår skyldighet gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför säger Allah: وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Det här är den största rättigheten som finns. Allahs rättighet. Det finns många rättigheter och många skyldigheter. Vi har skyldigheter mot våra föräldrar, mot våra fruar, mot våra barn, mot våra bröder, syskon och så vidare. Men den största skyldigheten är den skyldigheten vi har gentemot Allah Azza wa Jal. Och det här ska inte glömmas bort. Och det här är någonting man måste tala väldigt mycket om. Och den skyldigheten är det som kallas för tawhid. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan. Och det var på grund av tawhid som Allah subhanahu wa ta'ala skapade allting. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah säger att han skapade endast jinner och människor med syftet av att de ska dyrka honom. De ska känna honom och de ska dyrka honom. Det var på grund av detta som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade sina böcker. Det var på grund av detta Allah subhanahu wa ta'ala sände sina sändebud. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Varje sändebud vi sände till ett folk kom med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla er borta från falska gudar. Så det här är kärnbudskapet i varje profets kall. Ett tawhid, la ilaha illallah, att ingen annan än Allah ska dyrkas. Det viktigaste som finns. Med tawhid så går människan in i islam. Och utan tawhid så är människan inte muslim och kommer att brinna i helvetet för alltid. Må Allah skydda oss. Så det här är den största och viktigaste rättigheten. En dag så satt Mu'ad radiyallahu anhu tillsammans med profeten Muhammad alaihissalam på ett riddjur. Och profeten alaihissalam frågade honom: Ja Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Mu'ad, vet du vad Allahs rättighet är över människorna? Genom vad har de för skyldigheter gentemot Allah? Och då så sa han: Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa profeten alaihissalam: Haqqullahi ala al-ibad en ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Allahs rättighet över människorna är att de endast ska dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Det här är Allahs rättighet. Den största rättigheten. Att endast dyrka Allah och att inte göra kyrk. Ja. Så det här är den första skyldigheten som vi har. Att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Och var god mot era föräldrar. Och ofta, som Ibn Kathir nämner, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala hans rättighet och sedan nämner han föräldrarnas rättighet. Föräldrarnas rättighet nämns oftast, eller väldigt ofta, tillsammans med Allahs rättighet. Så det är också från de viktigaste av skyldigheter. Skyldigheten gentemot våra föräldrar. För som Ibn Kathir säger, om det inte vore för dina föräldrar så skulle du inte finnas. Så de har en enorm haq hos dig som du måste uppfylla. Och därför så ska man vara god mot sina föräldrar. Och därför när man nämnde de största synderna, så sa profeten Muhammad alaihissalam, de största synderna är vad? Kyrk. Att dyrka någonting annat än Allah. Och vad är den andra? Uququl walidin. Olydnad mot föräldrar. På samma sätt som de bästa av gärningar är tauhid och lydnad till föräldrarna, så blir de värsta av gärningarna kyrk och olydnad mot föräldrarna. Och sen säger Allah وَبِذِلْ قُرْبَى. Och man ska också vara god mot ens släktingar. Al-Qaraba. De som står dig nära. Dina syskon, dina farbröder, morbröder och så vidare. Släkten. وَلْيَتَامَى. Och de föräldralösa. Och det talade vi om för några veckor sedan när vi gick igenom ett helt kapitel om vikten att ta hand om de föräldralösa. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också här de föräldralösa innan de fattiga, al-masakin. För de föräldralösa är ibland i en sån utsatt situation att det inte finns någon där för att hjälpa dem. Familjen är borta, föräldrarna är döda och de kanske står där helt själva. Och de är också ibland i ett tillstånd där de har ett krossat hjärta. Deras föräldrar har dött. Det är synd om dem. Och därför måste man vara extra snäll mot de föräldralösa barnen. Och sen säger Allah, wal-masakin, och de fattiga ska man också vara god mot. Man ska hjälpa dem, man ska ta hand om dem. Wal-jari bil-qurba, wal-jari junub. Och grannen som är nära och grannen som är längre bort. Det är också skyldigheter vi har i islam. Att vara god mot våra grannar. De grannar som är nära och de grannar som är avlägsna. وَصَاحِبِ بِالْجَمْبِ. Och ni ska också vara goda mot, det betyder ordagrant, vännen vid er sida. صَاحِبْ بِالْجَمْبِ, yani vännen vid er sida. Och vissa lärare nämner att det betyder generellt vänner. Andra lärare säger att det betyder er resepartner. Den som man reser med. Eller det betyder ens fru. För den är alltid vid din sida. Taib. Och alla dessa är vi beordrade att vara goda mot i islam. وَبْنِ السَّبِيلِ. Och den resande. Personen som kommer och är på resande fot ska man också ta hand om. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Och det som era händer äger, det vill säga era slavar eller tjänare, ska man också behandla väl. Så här finner man att vi är beordrade att behandla dessa på bästa sätt. Och att endast dyrka Allah Azza wa Jal och att inte sätta någonting vid hans sida. En fråga som kommer här, det är, vem är det som räknas som granne? Vem är det som räknas som granne? Är det någon som kommer ihåg detta? Vi har talat om det för några veckor sedan. Ahsant. Det har med seden i landet att göra. Det har inte nämnts i Koranen att grannen är den som bor så här många meters avstånd eller så här många dörrar från ditt hus. Utan grannen är generellt, yani alla nämner generellt att vara god mot grannen. Och då säger de lärda att man går då tillbaka till seden i landet. Det som räknas som granne, det är det som är en granne. Vissa lärda sa att grannen är den som hör samma adhan som dig. Eller den som ber fajr med dig. Och vissa av salaf nämner att grannar är 40 dörrar eller bostäder framför dig, bakom dig, på din högra och din vänstra sida. Är det 40 bostäder åt alla dessa håll. Men alla har den korrekta åsikten är att det går tillbaka till seden i landet. Författaren nämner också här hadith ibn Umar radiyallahu anhuma och Aisha radiyallahu anhum ajma'in, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Jibril fortsatte att beordra oss att vara goda mot grannen tills vi trodde att han skulle få ärva. Yani Jibril kom så ofta med uppenbarelse och med förmaningar och påbud att vi måste ta hand om grannen, vara god mot grannen och inte skada grannen, tills jag trodde att grannen skulle ärva oss. Yani han fick, profeten Muhammad al-Islam fick den här bilden, att grannen i islam skulle få en sån hög status som ens släktingar, som har rätt att ärva en när man dör, på grund av Jibrils ständiga och konstanta besök och förmaning om att ta hand om grannen. Subhanallah. Och vem var det som skickade Jibril a.s. med det här påbudet till Muhammad a.s.? Vem var det? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall. Den som skickar ingen Jibril hela tiden med det här påbudet att vara god mot grannen. Vilket visar vilken enorm status grannen har i islam. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Han nämner också hadith Abi Dharr radiyallahu anhu, då han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Ya Abi Dharr, om du lagar mat eller kokar en sky, så ska du ha i mera vatten och ge till dina grannar. Och denna hadith finns i Muslim. Här säger profeten Muhammad a.s. till Abu Dharr att när han lagar mat, yani kokar en soppa eller kokar kött, så har vi det som kallas för buljong eller sky, det som köttet kokar i. Häll i mera vatten så att det blir mera och du kan ge till grannen. Mashallah. Här finner vi en viktig sak, och det är att man ska skänka gåvor till sina grannar, även om det är någonting litet. Yani, att skänka buljong till sin granne kan ses som någonting värdelöst. Vem vill ha buljong? Men subhanallah, om man läser hur salaf levde, hur lite mat de hade, att det ibland kunde gå 2 månader utan att profeten Muhammad al-Islam tände eld i sitt hus. Han åt någonting tillagat. Han åt dadlar och vatten. Tror ni inte han skulle uppskatta en skål med soppa? Tror ni inte det? Tror ni inte en hungrig man uppskattar en skål med soppa? Jo, wallahi. Så man ska aldrig tänka att det här är ingenting. Och subhanallah, efter att vi hade gått igenom den här hadithen för några veckor sedan, så fann jag en artikel, jag tror det var i Metro, där det stod de 10 nyttigaste sakerna för att bygga immunförsvaret någonting. Och en av dem, det var faktiskt buljong. Yani, den här, när man kokar kött eller kyckling, som hjälper att förebygga sjukdomar. Subhanallah. Bara vatten och mashallah, men subhanallah, det är otroligt nyttigt. Och vi lär oss också en annan viktig sak här. Och det är att, som vissa lärda säger, man ska skänka även om det är lite. Yani, du kan skänka kött till din granne, du har kokat mat, kyckling, du köper mjölk, du köper bröd, du skänker till grannen, du köper frukt och så vidare. Men även om det är något så litet som buljong. Och här säger, jag tror det var Imam al-Qurtubi, att den som är snål kan också praktisera den här hadithen. Profeten al-Islam sa inte: om du kokar kött, lägg i mera kött och ge till grannen. Det skulle svida i fickan för han som är snål. Men han sa: lägg i vatten. Vem har inte råd att lägga mera vatten i grytan? Kostar det någonting? Nej, det kostar ingenting. Så det är ett råd som, det finns ingen ursäkt att inte praktisera det. Hänger ni med? Och han nämner också de lärda att det kanske inte är själva maten i sig själv som räknas, som är något enormt värde, utan det är också tanken. Som svenskarna säger att det är tanken som räknas. Att när du kommer med någonting litet, en skål med frukt, du kommer med lite soppa eller någonting, så känner grannen att subhanallah, han bryr sig om mig. Han tänker på mig. Han finns där för mig. Han köpte det här lilla men han gav mig. Alltså jag betyder någonting för honom. Och när mannen kommer hem från jobbet och ser, subhanallah, grannen har gett oss mat, jazakallahu khairan, och barnen hör detta, så förstår de också att pappan uppskattar grannen och det får barnen att älska grannen och så vidare. Så gåvor är generellt någonting som stärker banden mellan muslimer, stärker kärleken mellan muslimer. Till skillnad från idag där vi har grannar som inte vet vilka de är. Vi vet inte vad de heter. Max att man säger hej i trappan eller hissen. År efter år efter år. Som han. Kallt samhälle. Precis som vädret. Iskallt. Allahumustaan. Alhamdulillah, det här var någonting som vi märkte när vi bodde i Saudiarabien. Att det var mer levande. Att den här relationen fanns mellan grannarna. Allahumustaan. Därför är det också bra att flytta härifrån. Flytta till ett muslims land. Där folk är mer levande. Där folk har iman. Och folk inte är som döda. Som går omkring i mörkret. Allah musta'an. Och sen så nämner han en liknande hadith från Abu Dharr. Där han säger att min Khalil, min älskade vän, gav mig rådet att om jag kokar en soppa eller sky så ska jag ha mera vatten där i. Och kolla efter någon granne. Och sen så ska jag ge honom så mycket som är passande. En liknande hadith. Han berättar sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi han är inte troende. Wallahi han är inte troende. Wallahi han är inte troende. Vem ya Rasulullah, sa sahaba. Han sa den personen som inte kan skona sin granne från sin ondska. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här negerar profeten Muhammad a.s. al-iman. Han negerar, han är inte troende. La yu'min. Och han svär på Allah, wallahi la yu'min. Tre gånger för att betona. Och sahaba undrar, subhanallah, vem är den här människan? Som profeten säger att han inte är troende. Det är den personen som inte kan skona sin granne från sin ondska. Ja, han kan inte låta bli att skada sin granne. Och grannen känner sig inte säker från honom. Grannen är ständigt rädd för honom. Att han ska skada honom. Han ska störa honom. Han ska banka i väggen. Han ska skrika mitt i natten. Han ska stå och hoppa och banka mitt i natten. Och slänga sopor framför dörren och så vidare. Han som går och röker i trapphuset och sätter på hög musik. Och det här är grannen som profeten Muhammed beskrev alaihissalam som att han inte är en troende. Men när man säger att en person inte är troende så betyder det inte att han är kafir. Utan han är inte en sann troende. Han är muslim men han har grova brister i sin iman. Den som stör sin granne. Han har grova brister i sin iman. Subhanallah. Och en annan narrering av samma hadith: La yadkhulu al-janna man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. I första hadithen så sa profeten alaihi salam han är inte troende. I andra hadithen han går inte in i janna. Han går inte in i janna. Den som inte kan skydda sin granne från sin ondska. Subhanallah. Mycket allvarligt, ikhwan. Går inte in i janna. Och han säger också de lärde att det betyder inte att han är kafir. Att han blir in i det helvetet för alltid. Men det betyder att han kanske inte går in i paradiset när de andra går in. Han kanske kommer straffas först eller få stå och vänta på domedagen. Han kommer att försenas för att gå in i paradiset. Må Allah skydda oss. Och subhanallah, som muslim så är man beordrad att inte skada andra muslimer. El muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yedih. Muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal och sin tunga. Wal mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa dima'ihim. Och den sanna troende är den som folk kan lita på när det kommer till deras egendom och deras liv. Så det här är generellt. Att man kan lita på en muslim. Man känner sig inte att man är i fara när man är nära denna människa. Och speciellt när det kommer till grannen. Han bor vägg i vägg eller dörren framför dig. Så att det är extra viktigt när det kommer till grannen. Profeten alaihissalam sa också: Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsna shat. Här så säger profeten alaihissalam: muslimska kvinnor, se inte ner på era granne, även om det är att ni ska skänka en hov eller en lammfot. En lammfot. Profeten alaihissalam säger här till kvinnorna att hon inte ska se ner på sin granne. Hon ska inte förringa sin granne och tänka att grannen inte är viktig. Jag ska inte skänka någonting till grannen. Eller det måste vara någonting stort. Nej. Skänk, ta hand om grannen, ge gåvor till grannen, även om det är någonting litet. Så litet som en lammfot. Lammfötter. Någonting som folk slänger när de slaktar, eller hur? De lärde nämligen här att vad som menas med hadithen är inte att du kanske direkt ska gå och ge lammfötter, som Ibn Hajar nämner, utan vad som menas med hadithen är att skänk gåvor till grannen även om det är någonting litet. Det är det som menas med hadithen. Och en annan sak som också de lärde nämner, det är att när man har den här inställningen att jag ger gåvor till grannen. Jag köper 2 limpor bröd, han får 1. Jag köper 2 vattenmeloner, han får 1. Jag köper 2 dunkar vatten, han får 1. När man har den här inställningen, då kommer man att ge. Men har man inställningen som många av oss har, att det är skämmigt. Det är ingenting. Om jag ska ge, det måste vara någonting bra. Det måste vara någonting stort. En fin chokladask eller någonting. Gärna av värde, annars så skäms man. Den som har den inställningen kommer sällan att skänka till sin granne. Om han ens gör det någon gång. Förstår ni? Men har man inställningen att vi ger även om det är lite, så kommer han att ge ofta. Sen så nämner författaren också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: en granne får inte hindra sin granne från att spika en träbit på hans vägg. Och sen så sa Abu Huraira: hur kommer det sig att jag ser er bortvända från denna sunna? Wallahi, jag kommer att tvinga på er detta. Wallahi, jag kommer att tvinga på er detta. Bukhari Muslim. Profeten alaihissalam säger här att en granne ska inte hindra sin granne från att spika fast en träbit på väggen. Det kan hända att du har en granne som bor nära dig och du behöver kanske spika upp någonting för att dra ett rep, hänga kläder, eller de nämner också att husen förr i tiden och murarna var gjorda av lera och leran förstördes när det kom vatten på den, så man täckte det med trä till exempel. Och då kanske grannen var i behov av att spika fast någonting på grannens hus. Och då säger profeten alaihissalam att man ska inte neka grannen. Du får inte säga nej. Det finns en maslaha i detta. Det finns en nytta i detta. Det är inte någonting som grannen tar skada av. Det är skillnad från om det är någonting som grannen tar skada av. Han säger: får jag sätta en generator framför ditt sovrum till exempel? Du får säga nej, för det kommer störa dig. Och han har inte rätt att fråga någonting sånt. Men, får jag dra en slang under din mark till exempel? Det kommer inte skada dig det minsta. Och annars, om han inte gör det, då måste du dra runt hela gården. Kanske kostar flera 100 000 extra. Alltså, varsågod. Jag ska inte neka min granne detta. Och man har hört såna här tvister i Sverige där grannar bråkar om jättefientliga saker. Och så går de till domstol och stämmer varandra och drar ut på processen i flera år och så vidare. Det är inte så man ska vara som granne, utan man ska vara tillmötesgående. Varsågod, alhamdulillah. Man hjälper sin granne fisabilillah. Och sen så sa Abu Huraira, och de nämner också här Shaykh al-Taymin, att det här var när Abu Huraira var wali, när han var guvernör över Medina. Han var den som var guvernör över Medina. Han berättade denna hadith och så sa han, hur kommer det sig att ni inte praktiserar detta? Yani, jag ska tvinga på er detta. Jag ska sprida den här sunnan bland er. Och det visar också på vikten av att sprida sunna. När folk inte praktiserar sunna, kallas, jag ska fortsätta kalla till denna sunna, även om folket inte tar emot den. Författaren nämner 4 hadither till. Vi ska ta de 2 sista och sen ska vi gå tillbaka till de 2 som är före. Det berättas från Aisha radiyallahu anha att hon sa, ja Rasulullah, jag har 2 grannar. Vem är det som jag ska ge till först? Då så sa profeten alayhi salam, du ska ge till den vars dörr är närmast. Den finns i Bukhari. Vi talar om att skänka gåvor till sina grannar. Taib, om du har en gåva och du har flera grannar, vem är det som är mest berättigad till denna gåva? Här så sa profeten al-Islam, den som är närmast, vars dörr är närmast till dig. Och de lärde nämna här att för att den vars dörr är närmast är den som ser vad som kommer in och ut från ditt hus. När du gick och köpte, vet jag, 2 vattenmeloner, då finns det störst chans att det var han som såg dig ta in dem i huset. Så att han kanske inte blir avundsjuk eller tänker att han vill också ha vattenmelon. Kallas, låt han få det. För han är den som är närmast. De lärde nämner också här att det här är generellt. Men det kan finnas undantag. Till exempel, jag har 5 grannar. En som är nära och vissa som är längre bort. Han som är nära kanske är jätterik. Medan de som är längre bort är fattiga. Och jag har till exempel lite bröd som jag vill dela med mig om. Då är det bättre att jag ger till de fattiga, även fast de är längre bort. För det finns mer nytta i det. Taib. Och en annan viktig punkt när det kommer till att skänka till grannen. Det handlar inte om att grannen är i behov. Att han är fattig, han är svältande. Utan det handlar om vänlighet mot grannen. Och visa att man bryr sig. Spelar ingen roll om han är världens rikaste man. Du kan ändå gå till honom och skänka bananer och apelsiner. Bara för att visa, du bryr dig, du är min granne och så vidare. Förstår ni? Så att det har inte bara att göra med fattigdom. Men självklart så har den fattiga grannen också mycket rättigheter. Profeten Muhammad a.s. han sa att den som går och sover mätt och hans granne är hungrig är inte en samtroende. Hur kan du gå och lägga dig på natten, du och dina barn mätta, och du vet att din granne inte ens har ätit någonting och han är hungrig? Så de fattiga grannarna har också enorma rättigheter. Han berättar sen från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Khairul ashab 'inda Allah ta'ala khairuhum li sahibihi." Den bästa av 2 vänner hos Allah är den som är bäst mot sin vän, och den bästa av 2 grannar hos Allah ta'ala är den som är bäst mot sin granne. Och den här hadith är Tirmidhi och den är Hasan sahih, eller Hasan. Så här säger profeten a.s. Den bästa av 2 vänner hos Allah är den som är bäst mot sin vän. Och det är en väldigt viktig hadith. Du har en vän som du umgås med. Vem av er 2 är mest älskad och bäst av Allah hos Allah subhanahu wa ta'ala? Är det inte här någonting man ska försöka tävla till? Du och din kompis borde tävla. Vem av oss ska vara den bästa hos Allah? Den mest älskade hos Allah subhanahu wa ta'ala av oss 2. För det är så, någon är mer älskad och någon är bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så vem av er är det som är bättre? Den som är bäst mot sin vän. Och det här ska ge liv i vår tävlingsanda. Att tävla med varandra. Att försöka vara bättre än sin kompis. Han ger dig någonting, ger någonting bättre tillbaka. Han vill hjälpa dig, hjälp honom ännu mer. Och så vidare. Att man alltid försöker tävla med varandra i att göra det goda. Och samma sak med grannarna. Du har 2 grannar. Vem är bäst hos Allah? Den som är bäst mot den andra. Han är den bästa grannen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Tillbaka till de haditherna som vi ville avrunda med. Det är 2 väldigt mäktiga hadither som har nästan samma budskap. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'bi jarahu. Låter som tror på Allah och den yttersta dagen inte störa eller skada sin granne. Och låter som tror på Allah och den yttersta dagen ära sin gäst. Och låter som tror på Allah och den yttersta dagen tala gott eller vara tyst. Bukhari Muslim. Och i en liknande hadith så sa profeten alaihissalam, låter som tror på Allah och den yttersta dagen vara god mot sin granne. Och låter som tror på Allah och den yttersta dagen ära sin gäst. Och låter som tror på Allah och den yttersta dagen tala gott eller vara tyst. Berättade av muslim. Ja. Så dessa två hadither har då nästan samma budskap. Här så säger Allah, här så säger profeten Muhammad alaihissalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen göra sig och så. Och det här tillvägagångssättet i att förmana finner vi ofta i Koranen och i Sunna. Vad är nyttan med att profeten säger låt den som tror på Allah och domedagen göra sig och så? Vad är nyttan med det? Varför sa han inte bara låt den som tror på islam göra så här? Varför nämndes tron på nästa liv? Nej. Att han kommer att nämna något. Gör så här eller gör inte så här. Om du tror på Allah på riktigt. Och du tror på domedagen. Att Allah kommer att ta fram allting du har gjort i detta liv. Allting gott och allting dåligt. Du kommer att belönas eller straffas. Om du verkligen tror på ett nästa liv. Där el jaza kommer att ske. Belöningen kommer att läggas fram. Då borde du verkligen göra dessa goda gärningar som kommer att nämnas. Eller du borde det hålla dig borta från de dåliga gärningarna. Det är ingenting du vill möta på domedagen. Förstår ni? Så att man blir påmind om nästa liv, så är det som en morot. Är ni någonting som uppmuntrar dig att göra mera gott? Hänger ni med? Och ibland man glömmer. Men varför ska jag göra två raka sunna? Jo, för att de kommer att gynna mig på domedagen. När jag står inför Allah subhanahu wa ta'ala. Då kanske jag kommer behöva dessa två raka sunna. Eller hur? Varför ska jag göra dikir? Jo, för att det kommer gynna dig på domedagen. Och så vidare. Så man ska inte bara tänka för dagen, för stunden, utan man ska tänka långsiktigt som muslim. Och det är det man gör i detta liv, att man investerar till nästa liv. Den dagen då man ska skörda det man har gjort i detta liv. Här säger profeten Muhammad alaihissalam att låt den som tror på Allah och den yttersta dagen, eller på domedagen, göra dessa saker. De lärde nämligen att vi finner här saker man ska göra och saker man inte ska göra. Vilket betyder att iman är att göra saker och att hålla sig borta från saker. Iman är inte bara att göra goda saker, goda gärningar. Iman är också att lämna saker som är haram. Det är också en egenskap av iman som vi lär oss av denna hadith. Den här hadithen är från Jawami' al-Kalim. Den är från de hadither som är korta i ord men har en enorm och en stor betydelse. Så vilka är dessa tre råd som profeten Muhammad sa alaihissalam i denna hadith? Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen vara god mot sin granne. Eller inte skada sin granne. I första hadithen, han ska inte störa sin granne. Och i andra hadithen så ska han vara god mot sin granne. Förstår ni? Så att båda dessa är egenskaper av iman. Att vara god och att låta bli att vara dålig. Vissa tänker bara islam, det handlar om att vara bra. Nej, islam handlar också om att inte skada andra människor. Att inte göra det som är haram. Taib. Den andra egenskapen är att ta hand om sin gäst. Att ta hand om sin gäst. Och de lärde nämner här att det handlar först och främst om de gäster som kommer, som är på resande fot. Det är de som kallas för daif. Någon kommer från en annan stad till Stockholm till exempel. Om det inte finns någon plats att sova så är du skyldig att ta honom i ditt hem. Du är skyldig att ta hand om honom i ditt hem. En dag skulle ära honom väldigt bra och sen tre dagar. Och sen om han får stanna längre så är det en gåva från dig. Men när det finns hotell och platser att sova på och så vidare, så är det inte wajib, utan det är rekommenderat att ta hand om dessa gäster. Och sen så sa profeten alaihissalam, och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Låt han tala gott eller vara tyst. Falyakul khayran aw liyaskut. Och den här punkten tänkte jag avsluta med. Det är en viktig punkt som berör oss alla. Att tala i någonting som vi ständigt gör. Och talet kan bara delas in i två kategorier. Som Ibn Rajab säger. Finns ingen tredje. Baserat på denna hadith. Gott eller ont. För det eller emot det. Profeten sa inte, alaihissalam, tala gott eller mitt emellan eller var tyst. Gott eller dåligt. Har du ingenting bra att säga så var tyst. Vilket bevisar att tal delas in i två kategorier. Det som är bra och gynnar dig i dunya och akhira. Eller det som är dåligt och skadar dig i dunya och i akhira. Så innan man talar så säger de lärda att man ska stanna upp och tänka till. Det som jag nu ska säga. Är det någonting som är bra eller dåligt? Någonting som kommer att gynna mig eller skada mig? Någonting som kommer att skrivas för mig eller mot mig? För vi vet att allt det som vi säger skrivs ner. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Allt vi säger skrivs ner. Varenda ord. Som Ibn Rajab nämner här att det finns konsensus i denna fråga. Att vi har två änglar. En på höger sida som skriver det goda och en på vänster sida som skriver det onda. Allting du säger, ja Abdallah, skrivs ner. Subhanallah. Och det skrivs ner. Och när kommer denna text att läggas fram? På domedagen. Så det du har sagt kommer på domedagen att vara för dig. Du kommer att belönas för det. Eller du kommer att vara emot dig. Och du kommer att stå till svars och kanske till och med straffas för det. Så därför ska man vara väldigt försiktig med vad man säger. Och jag tänkte läsa några vackra uttalanden. Avrunda dagens föreläsning. Med att läsa några vackra uttalanden. Från Ibn Rajabs förklaring på denna hadith. För den här hadithen. Som vi nämnde. Det som tror på Allah och den yttersta dagen. Ska göra dessa tre saker. Det finns med i Arba'in al-Nawawi. 40 hadith. Hadith 15. Så han talar väldigt djupt om detta ämne. Att tala gott eller vara tyst. Och han nämner några väldigt vackra uttalanden från Salaf som är riktiga tankeställare. Han berättar från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han sa Iyakum wa fudulul kalam. Jag varnar er för att snacka i onödan. Det räcker att ni pratar i enlighet med det som ni är i behov av. Ja, ni säger bara det ni behöver. Det berättas från en Nakhai att han sa Yahlikun nas fi fudul al-mal wal-kalam. Ibrahim al-Nakhai sa att det finns två saker som får folk att gå under. För mycket snack och för mycket pengar. Det här förstör folk. För mycket snack och för mycket pengar. Han säger också, Ibn Rajab, att för mycket tal, att prata i onödan, är någonting som gör hjärtat hårt. Och som muslim, vi vet att vi ska sträva efter att ha ett mjukt hjärta, ett rent hjärta, ett friskt hjärta. Och det hårda hjärtat är långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner här en hadith som finns i Tirmidhi, där han berättar från profeten alaihissalam att han sa, tala inte för mycket. Om det inte är i att minnas Allah. För mycket tal utan att minnas Allah gör hjärtat hårt. Och det hjärtat som är längst bort från Allah är det hårda hjärtat. Yani för mycket onödigt snack gör hjärtat hårt. Och det hårda hjärtat är det hjärtat som är längst bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Det nämns också här att just det här uttalandet är någonting som profeten Isa har sagt. Profeten Jesus alaihissalam har sagt ett liknande uttalande som det berättas i Al-Muwatta av Imam Malik, att profeten Jesus alaihissalam, han sa, prata inte för mycket utan att minnas Allah, för då kommer era hjärtan att bli hårda Och det hårda hjärtat är det som är längst bort från Allah. Men det här är någonting som ni inte vet. Och leta inte efter folks synder som att ni skulle vara deras ledare. Utan kolla istället på era egna synder som att ni vore tjänare. För folk är antingen prövade eller skonade. Så ha rahma över de som är prövade. Och tacka Allah över att ni är skonade. Väldigt, väldigt fint uttalande. Där han sa alaihi salam. Ja, ni talar inte för mycket utan att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. För det här ger människan ett hårt hjärta. Och människan med det hårda hjärtat är han som är längst bort från Allah. Och kolla inte på andra människors synder som att ni vore deras ledare, deras ägare och mästare. Utan kolla på era egna synder som att ni vore slavar. Och det här är någonting som man har väldigt lätt för. Att man, det är lätt att kolla på andras fel. Eller hur? Det är jättelätt. Men vad är det viktigaste? Att kolla på andras fel eller att rannsaka sig själv? Att rannsaka sig själv. Eller hur? Det är du som kommer att stå inför Allah. Allah kommer att fråga vad du har gjort. Inte vad andra har gjort. Förstår ni? Så att man rannsakar sig själv. Är väldigt viktigt. Och så sa han att folk är antingen prövade eller skonade. Alltså prövade med motgångar eller skonade från motgångar. Så ha rahma över dem som är prövade. Och tacka Allah att ni är skonade. Och al-afia är något väldigt viktigt i islam. Att man är skonad. Och därför finns det från dua som profeten Muhammad har lärt oss alaihi salam. Att man ofta ska be om al-afia. Al-afia wa salama. Väldigt vanlig dua som profeten har lärt oss alaihi salam. Han berättar också här från Umar radiyallahu anhu att han sa: "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu kanat nar kanat an-nar awla bihi." Umar radiyallahu anhu sa att den som pratar mycket kommer att göra mycket misstag. Och den som gör mycket misstag kommer att göra mycket synder. Och den som har mycket synder är mer berättigad att gå till elden. Vad är det som leder folk till elden? Det är oftast tungan. Och det här var någonting som profeten Muhammad sa alaihi salam i den kända hadithen. Det var Mu'ad, eller hur? Där han frågade, han nämnde vad som leder till Jannah. Och så sa profeten, akta dig för den här. Och han tog tag i tungan. Och då så sa Mu'ad, ja Rasulullah, ska vi stå till svars för det vi säger? Och då så sa profeten alaihi salam, thaqilatka ummuk. Inne, vad är det annars som får folk att kastas på sina ansikten i elden än det som deras tunga har orsakat? Yani tungan är det som verkligen får folk att kastas i helvetet på domedagen. Och därför så garanterade också profeten alaihi salam att den som kan skydda sin tunga och sitt könsorgan är garanterad paradiset. Så personen som försummar tungan och könsorganet i haram, den personen kommer att gå till elden. Han berättar också från Muhammad ibn Ijlan. Han sa, innama al-kalam arba. Tal ska bestå av fyra saker. En tadhkur Allah, att minnas Allah. Wa taqra al-Quran, att läsa Koranen. Eller fråga om nyttig kunskap. Eller att du pratar med någonting som kommer att gynna dig i din dunya. Men är dhikr, Koran, islamisk kunskap. Eller att du pratar om någonting världsligt som kommer att gynna din dunya. Eller gynna någon annan i hans dunya. Vi säger inte att du bara måste prata om islam hela tiden. Du kan också prata om dunya. Arbete, skola, utbildning. Men låt det vara någonting som gynnar. Mycket av människornas dunya-prat är helt onödigt. Och ibland haram. Man pratar illa om andra människor, man baktalar folk, man skvallrar om folk, man pratar om haram saker. Lämna det här åt sidan. Utan lägg fokus på det som kommer att gynna dig. Det berättas också att Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu tog tag i sin tunga och så sa han: "Hada awradani al-mawarid." Det är den här som kommer att orsaka min undergång. Vem sa det här? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Den bästa människan efter profeten Muhammed alaihissalam i denna umma. Han tyckte att hans tunga orsakade problem för honom. Subhanallah. Vad ska vi säga, ikhwan? Vad ska vi tycka om våran tunga? Och därför så sa Abdullah ibn Mas'ud att det finns ingenting som är i större behov av att fängslas än människans tunga. Yani, inte fängelse på Kumla, utan fängsla din tunga. Tänk på vad du säger, ja Abdullah. Väldigt viktigt. Att man är en människa som inte talar i onödan. Och profeten alaihissalam, han beskrevs också som att han var tolesamt. Han var en person som var tyst i långa perioder. Dina har ingenting viktigt att säga, du behöver inte prata. Och sen dina vänner, ja, ni bryr dig inte om vad de tycker. Wallah, ibland man tänker som jag inte pratar, de kommer tycka jag är tråkig. Tvärtom, om du sitter och pratar 24-7, de kommer tycka att du är jobbig. Eller hur? Så var bara tyst. Och sen när du verkligen säger någonting, alla lyssnar. Eller hur? Så tänk på detta, ett råd. Tala gott eller var tyst. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.